Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Nu Finlandsserien i ishockey och Borgolaget Hunter som vann på hemmaplan här i lördags över DEK från Jyväskylä. Det här efter förlängning med resultatet 4-3. Hunter spelar nu sin första match där i övre slutserien och de 7 bästa går direkt därifrån till kvartsfinal och den 8:e spelas en kvalmatch. Hunter är nu 4:e i serietabellen och bara 1 poäng under 3:an Kiekko Espoo och 2 poäng under 2:an Pyry. Och jag har nu fått Robin Saari hit i studion. Han kom till Hunters 2017 från KJT. Han har spelat som junior i Blues i Espoo bland annat. Välkommen hit, Robin.
Tack så mycket.
Hur ser du på veckoslutet nu?
Ja, vi vann, vilket förstås är det viktigaste, men det här kanske inte den bästa matchen av oss, men kanske det är ett bra tecken att vi också lyckas vinna matchen med lite sämre spel. Så helt liksom bra tror jag det ser ut för oss så här, med tanke på våren.
Mm. Hur är stämningen i laget den här säsongen?
Jättebra tycker jag. Att vi har en jättebra lagande. Vi har ett ganska ungt lag egentligen. Men liksom jättebra liksom, så här mening i och det här. Ja.
Och du bor själv i Helsingfors. Hur kommer det sig att du kom hit till Borgo Hunters?
Ja, det är en bra fråga. Egentligen, för det första är här naturligtvis ett bra lag och bra omständigheter, vilket kanske var den största orsaken. Men också, egentligen, det finns inte så hemskt många lag på den här nivån här i huvudstadsregionen. Och när jag bor i östra Helsingfors så är det här egentligen inte så hemskt långt borta. Så det passar mig. Liksom. Det var det bästa alternativet helt enkelt.
Mm. Och jag förstår att du är vice kapten nu här i laget.
Ja.
Vad innebär det för ansvar?
Ja, inte vet jag egentligen annat än att man liksom en sån här ledare inom laget kanske att i mitt för mig kanske det handlar mest om att leda med exempel och liksom vara ett exempel för de lite yngre spelarna. Att jag tror jag råkar faktiskt vara den äldsta just nu i vårt lag så vilket också jag tycker är lite speciellt. Jag känner mig inte så gammal. Men,
nej, precis.
Men ja.
No, de 7 bästa går alltså direkt till kvartsfinal nu från övre slutserien. Sen är det lite speciellt den här fortsättningen. Kan du berätta hur det går sen?
Ja, alltså 8 lag då sammanlagt i playoffs. Den 8:e spelar en kvalmatch mot den som är först i den där nedre serien så att säga. Där det är uppdelat i högre och lägre serien här i slutet av säsongen. Och så har vi kvartfinal och semifinal och så spelas ingen final alls utan den som har varit bättre i grundserien av de som vinner semifinal så blir mästare och båda semifinalvinnarna går då sen till mästiskvalet och har chans att stiga upp till mästis ifall de vill.
Så lite så här speciellt att man inte har någon final?
Jo, det tycker jag också att det här.
Skulle det vara roligare att ha final?
Jo, jag tycker det hör till att man spelar en final åtminstone i någon form. Men det här är, vi rör inte något åt systemet. Så det var det.
Nå, vet du bakgrunden här? Varför har man ett sånt här system?
Helt ärligt alltså vet jag nog inte egentligen. Att,
ja.
Jag antar att det kanske är något med tidsmässiga saker att göra. Eller, ja, jag vet inte.
Nej, precis. Nå, det där. Hur tror du nu att vad är det ni borde förbättra ännu här för att ni ska komma så långt som möjligt?
Ja, jag tycker alltså så där överlag har vi spelat jättebra, speciellt nu på våren. Att nu är någon enstaka match sämre här och där, det händer åt alla lag. Men jag vet inte, jag tror vi är på en ganska bra liksom en bra väg så att säga. Att bara fortsätta förbättra spelar på alla områden egentligen. Vi har gjort mycket mål, vi har bra skickliga anfallare och försvaret också tycker jag spelar helt bra nu liksom senare på säsongen. Och målvaktsspelet har varit bra hela säsongen också så jag är mycket liksom jag tror det blir bra ännu.
Nu vad är nu målet då i år?
Jag tycker att om man spelar i en serie ändå som vi nu liksom så här högre upp i serien så inte tycker jag man ska ha något annat mål än att vinna mästerskapet. Men vi försöker förstås att komma så högt som möjligt här i grundserien. Vi har några poäng till åtminstone andra plats som jag tycker är en riktigt realistisk liksom, ett realistiskt mål så att säga. Och ja, kanske det är ett bra mål då till slutet av säsongen här.
Ja, Vi har Robin Saari här i studion från Borgolaget Hunter som spelar i Finlandsserien i ishockey. Det där, vad har du själv för framtidsplaner så här inom ishockey?
Ja, det är en bra fråga. Jag tycker att kanske spela ishockey på så hög nivå som möjligt i den livssituation som jag är. Att jag studerar själv samtidigt här på sidan av ishockeyn, och det gör säkert många andra också i den här serien, endera studera eller jobba. Så ja, spela så bra hockey som möjligt och se vart det leder.
Mm, du är beredd att satsa alltid på det här?
Ja, eller kanske inte alltid, men mycket tid nog.
Ja. Ja. Så här överlag, vad tycker du om nivån i den här Finlandsserien?
Alltså överraskande bra skulle jag säga. Jag tror många människor som kommer att titta på matcher så blir positivt överraskade av hur bra hockey det är. Och det är kanske lite mindre kontrollerat och mindre sådär än, ska vi säga, de högre serierna i Finland. Men det gör också att jag tycker att det blir kanske till och med lite mera publik sådär vänligt, att det händer hela tiden och kanske lite mera fart än idé emellanåt också. Men ja, riktigt liksom lönar sig nog om att titta på matcherna, ska jag säga.
Mm. Och hemmapubliken hittar till matcherna, eller vad säger du?
Ja, helt okej. Okay. Kanske skulle kunna hitta lite bättre också, men jag förstår att det är förstås också hård tävling här i Borgå. Vi har bandylagarna och alla liksom, som har långa traditioner och fina lag också. Så, ja. Ja, men speciellt i sådana här mot bättre motståndare så har vi nog haft helt bra publik. Att ja, helt bra.
Mm. Bra, men tack ska du ha Robin Saari för att du kom hit idag, och vi får önska lycka till nu med Hunters här i fortsättningen.
Yes, tack.
Samuli Mertsalmi, det är ett namn ni ska sätta på minne. Den 13-åriga kartingföraren från Sibbo blev finsk mästare i fjol och har redan debuterat i internationella tävlingar. Jan Koski, som är ägare för stalle Koski Motorsport som Samuli Mertsalmi kör för, kallar Samuli för ett av Finlands största löften inom karting. Också Mertsalmis landslagstränare Johan Vilo är hoppfull inför framtiden.
No, han är ju finsk mästare i OK junior år 2018, och han har redan gjort debuten till internationella arenorna, och nu kan man förvänta sig att han kommer att vara helt toppnivå när han stiger till OK-klassen, vilken är den största klassen som man kör, vad heter det, med utan växlar. Och vi har ju världsmästerskapet i Finland, så nu förväntar jag mig att han ska köra åtminstone ett podium där.
Vad krävs av honom för att han ska nå toppklass?
Förstås ska han sköta jobben, alltså träningarna, att hans fysiska uthållighetskondition är på en hög nivå. Utöver det ska han ju ha muskelstyrka för att orka hänga med där. Det är ju alltid tuffa resor, de här tävlingarna, att 4 dagar körning, och sen är nu den mentala pressen på att allt måste lyckas för att kunna vara helt på toppnivå i den här sporten.
Hur viktigt är det att man är i god fysisk form?
Nu ska jag säga att det är kanske inte den nyckelfrågan i den här grenen. Men fysiken måste vara på en sån nivå att man klarar påfrestningen av racet. Det vill säga, det spelar inte så stor roll att om du inte är på depån den som har bästa konditionen. Men du måste ha tillräcklig kondition för att kunna klara av racet helt och hållet.
Om du sätter fysikträning och körträning i proportion till varandra, hur mycket tränar Samuli båda delarna?
På tillfället tror jag att han kör inomhus också, så skulle jag säga att han tränar kanske körning kanske några timmar i veckan och sen annan träning kanske 5 timmar. Så jag skulle säga att han jobbar mer med fysiken för tillfället än med körträning. Sen när sommaren kommer så tror jag att proportionen hålls ganska bra. Mer fysisk träning än körträning. Men han är ju begåvad och kan det här med körande, så kanske mer satsa på det här kvalitet då i frågan om körning.
No, vad krävs det av Samulis omgivning för att han ska nå världseliten?
Självklart ska han ha ett stödnätverk, någon som han kan tala med när som helst om allt inte går som planerat, och ändå ha en sån här känsla att någon har hans rygg eller någon kikar efter honom hela tiden, så att han inte känner sig alena och känner sig accepterad, skulle jag säga. Och kanske träningsmässigt, om det är några krämpor eller grejer, och att han kan genast ta kontakt med någon och få hjälp med det. Och sen kanske från familjen just att stöda och hjälpa och försöka hjälpa med matvanor och skjutsar och allt sånt här. Det är ju team sport så att säga.
Samuli talar själv ingen svenska, men så här pratar pappan Jukka om Samulis kartinghistoria.
Han var 7 år när han började. Det var Samulis kusin som hade börjat redan 2 år innan. Så vi fick hans gamla bil och gick vi och testade i Lappeenranta. Och därefter då fick Samuli kicksen där och därefter har vi kört med nästan varje helg.
Nu, hur mycket är du själv involverad i Samulis körning?
Jag är med varje gång. Hittills har jag varit, eller året innan, då var jag mekaniken också. Så nu har vi en polsk mekaniker. Sen jag är där med som pappa och som psykisk tränare.
No, hur ser kommande säsong ut för Samuli? Vad har han för tävlingar och målat sig fram emot?
Vi har ju diskuterat att vi ska köra VSK, det är italiensk serie. Och det är 6 stycken tävlingar i Italien. Och sen har vi ju 5 stycken EM-tävlingarna. Och MM-tävlingen som är här i Finland, i Härmä. Och sen är det ju SM-tävlingarna, 5 stycken i Finland. Så det är rätt så mycket.
Vad har Samuli då för långsiktiga mål?
Jo, vi hoppas ju att han kan tävla med någonting med motorsport. Hoppningsvis Formel 1.
Samuli är som sagt mycket utomlands då, både för att träna och tävla. Hur ofta är ni utomlands?
Jo, det är nästan här i våren, så det är nästan varannan vecka. Och i förra året vi tränades inte alls i utomlands för att vi gick direkt till tävlingarna. Men på den här blivande säsongen har vi tanken att vi ska träna också en vecka innan tävling och sen tävlingen, så det blir dubbelt så mycket res.
Går det för Samuli i skolan när en så stor del av hans tid går åt till karting?
Det går faktiskt rätt så bra där och vi har ju rektorn har ju hjälpt till att han får stöd och han får läxorna med sig. Och jag tror att nu när han har koncentrerat sig på det här med tävlingarna så han har ju bättre mål i skolan också. Jag tror att det har börjat gå bättre än tidigare. Nu när det har blivit så mycket resning. Och så han måste ju satsa, jag har ju sagt att han måste satsa på skolan om han vill köra utomlands.
Och det sa här Samuli Mertsalmis pappa Jukka Mertsalmi. Och det var Hedvig Sandell som var reporter.
Klockan är 8:30. Nu senaste nytt från Östnyland med Stefan Härus. God morgon. De byggställningar och höljen av skyddande plast som används vid bygget av det nya högstadiet i Lovisa har rasat. Det här skriver tidningen Lovisan Sanomat. Ställningarna rasade ihop på lördag eftermiddag. Orsaken till raset är de stora mängderna snö. Raset kommer att fördröja bygget. Ingen skadades i raset. Borgostad sänder fortfarande inte klienter till vårdhemmet Vuokko på Blåsipsvägen i Borgo. Situationen har fortsatt sedan i höstas. Vuokko drivs av vårdföretaget Esperi Care som bland annat prickats för vanvård på ett vårdhem i Kristinestad. Södra Finlands regionförvaltningsverk undersöker som bäst problemen vid vårdhemmet i Borgo. Till finska Yle säger Borgostads TF servicedirektör för äldreomsorg och handikappservice Lea Laakso att man vid vårdhemmet inte fått ordning på missförhållandena och att man inte kommer att anlita Vuokko innan kvalitetskraven är uppfyllda. Ett av problemen är bland annat att personalen är för liten. Vid Vuokko säger man å sin sida att man redan vidtagit åtgärder för att förbättra omständigheterna vid vårdhemmet. Besökarantalet i välfärdscentret i Gammelbacka har blivit färre. Förra året var antalet besök cirka 2300, vilket betyder i genomsnitt 9 besök per dag. Jämfört med året innan är det en minskning på 450. TF-utvecklingschef Mervi Makkonen vid Borgostad säger att man nu vill utveckla centrets verksamhet så att det ska locka invånare. Hur det ska ske ska man ta ställning till vid ett öppet möte i Gammelbacka på torsdag. Så ett par sportresultat. Innebandylaget PSS-damer från Borgo har nått finalplats i finska kuppen. PSS vann på lördag över Åbolaget Loisto med siffrorna 5-1 och har därmed alltså säkrat möjlighet eller man kommer att spela i kuppfinalen. Också i ligan går det bra för PSS-damer. Laget leder tabellen med 36 poäng, 3 poäng före SP Pro från Nurmijärvi. Och i Finlandsserien i ishockey vann Borgolaget Hunters på hemmaplan över D-Kiekko från Jyväskylä. Hunters vann efter förlängning med siffrorna 4-3. Laget ligger nu på fjärde plats i tabellen. Bara en poäng under trean Kiekko Espoo och två poäng under tvåan Pyry.
I tre olika korsningar på Alexandersgatan i Borgo har Mika Sorajoki, som är chef och lärare på bilskolan Drivers Club i Borgo, upptäckt problem med trafikljusen. Trafikljusen för bilister som kommer från det ena hållet slår om till rött i ett betydligt tidigare skede än för bilister som kommer från det motsatta hållet. Och det här gör det framförallt svårt att svänga vänster i vissa korsningar på Alexandersgatan. Vår reporter Hedvig Sandell har tagit sig ut i de här korsningarna.
Nu befinner jag mig vid korsningen Alexandersgatan-Sibelius-boulevarden i Borgo. Jag pratar nyss med bilskollärare Mika Sorajoki. Och enligt honom slår trafikljusen i den här korsningen om till rött vid olika tidpunkter för den mötande trafiken. Han menar att de som kör från Vårbergahållet mot ån har grönt ljus betydligt längre än de som kör från ån mot Vårbergahållet. Och det här, säger han, gör det problematiskt att svänga vänster till Sibeliusboulevarden för bilister som kör från ån mot Vårbergahållet. Samma situation menar Sorajoki också att vi har i korsningarna Alexandersgatan Fredsgatan och Alexandersgatan Biskopsgatan. Men där är situationen omvänd. De som kör från Vårbergahållet mot ån och svänger vänster till Fredsgatan eller Biskopsgatan måste alltså ofta vänta länge på att få svänga. Bilskollärare Sorajoki säger att han ofta bevittnar farliga situationer i just de här korsningarna. De som ska svänga vänster, säger han, kan tro att trafikljuset samtidigt slår om till rött för trafiken från det motsatta hållet. När deras ljus slår om till rött tror de också att de snabbt måste ut ur korsningen. Och då svänger de vänster trots att de fortfarande borde väja för den mötande trafiken, som alltså har grönt ljus. Han säger också att det här leder till farliga situationer för fotgängare eftersom de ofta går över vägen när biltrafiken från deras riktning har rött ljus, ovetandes om att trafiken från motsatt riktning fortfarande har grönt. Sorajoki vill förstås poängtera att fotgängare ju inte får gå mot rött, men han påpekar ändå att sådana här farosituationer ofta uppstår i de här korsningarna. När Yle Östnyland kontaktade Borgå stad om det här säger trafikingenjör Hanna Linnavaris att hon inte tycker situationen i de här korsningarna på något sätt är exceptionell. När de här trafikljusen installerades menar hon var avsikten antagligen att prioritera att trafiken löper smidigt från det ena hållet. Hon säger också att staden inte har varit medveten om att de här korsningarna skulle vara problematiska, men att staden nu kommer att följa med hur trafikljusen fungerar där och vid behov också åtgärda eventuella problem inom ramen för stadens resurser.
Och det berättade alltså Hedvig Sandell som var där vid korsningen Alexandersgatan Sibeliusboulevarden i Borgo. Och hon hade pratat med Mika Sorajoki som är chef och lärare på bilskolan Drivers Club i Borgo. Och också trafikingenjören Hanna Linnavaris på Borgo stad. Och det finns en webbartikel också om det här på svenska.yle.fi/östnyland. Stefan Härus har nu kommit hit till studion. Han har varit vår nyhetsreporter idag. Stefan, på söndag eftermiddag så sökte man efter en person i terrängen här, Räddningsverket i Östra Nyland. Alltså, vad kan du berätta om det?
Jo, det var inget dramatiskt kan man säga, men en ganska intressant historia. En liten flicka som hade blivit väldigt trött i skidspår.
Okej.
Och det var många vuxna där som hade funderat då att ska man ringa 112 eller ska man inte? Och man hade sen beslutat att göra det. Och det intressanta var att Räddningsverket hade lite svårt att hitta den här flickan sen. Så att på Räddningsverket sa man nu att de rekommenderar varmt att man laddar ner den här appen 112. Det betyder att Räddningsverket då får koordinaterna och hittar den här lilla stackars flickan då i lite snabbare än man annars skulle ha gjort. Och i det här fallet var det som sagt ingen dramatik, men om det hade varit en äldre herreman till exempel som skulle fått någon sjukdomsattack så då hade Räddningsverket varit snabbare på plats. Så att ladda gärna ner en sån här app i telefonen, det är samma på Räddningsverket. Väl, flickan fick lite saft där i stugan sen och det där repa sig. Kamrat var liksom bättre på skidor och hon, den här lilla flickan, hängde inte riktigt med och blev slut.
Ja.
Så kan det gå.
Östnyland på 20 minuter är en svenska Yle-podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs!